Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Medans Charlotte Kalla, tack för att du vann Tour de Ski 2008, för hon har banat väg för alla dessa snabba tjejer som är i landslaget idag och alla som kommer bakom. Det hon har gjort för svensk längdskidåkning. Jag hoppas att hon verkligen får den uppskattning i framtiden också för det hon har gjort. För kvinnliga utövare, inte bara inom längdskidor, kvinnliga utövare per se. Eller generellt, expertkommentatorer, kvinna, jag. Att jag får vara där, jag får accepteras och respekteras. Kvinnliga tränare. Ja, men de kan ju faktiskt någonting, för det finns ju i alla fall en åkare som är ganska bra som, ja, du förstår. Det är liksom ringar på vattnet och ja, förebilder ska inte underskattas.
Det är några få dagar innan de ska köra säsongspremiären i Vinterstudion. Och det är dagen innan hon ska pricka av dag 100 på sin runstreak. Johanna Ojala är verkligen inte okänd i vårt Husky-universum och tack vare de åtskilliga timmarna som hon loggat i Vinterstudions soffa som expertkommentator så är hon väl egentligen även rikskänd i det breda och mer folkliga universet. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 249 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Det är snart jul och på Naturkompaniets hemsida hittar ni just nu en mängd med tips och inspiration kring hur man kan fira julen utomhus i år. Detta går även att läsa mer om i det senaste numret av Magasin 365. Mer information om det här avsnittet hittar ni som vanligt på huskypodcast.com. Intervjun är inspelad på Downtown Camper i Stockholm. Husky finns även på Facebook och på Instagram.
Ja, men nu är jag nog färdig med instruktionerna, tror jag.
Mm. Det låter bra.
Det känns som du har fattat.
Jag tror jag har fattat vad jag har gett mig in på.
Är det tråkigt att börja prata om corona? Hur det har påverkat dig och påverkat ditt år?
Nej, det är det inte.
Det är ju verkligheten.
Det är ju verkligheten, definitivt. Och jag vet inte, när man bor uppe i fjällvärlden så... Ja, hemmakontor har jag haft i 7-8 år nu och sådär. Så att, ja, jag träffar inte så mycket folk dagligen, om man säger så. Så att jag har ju som levt i min egen lilla värld hemma. Men det är klart att initialt så påverkar det mig, alltså rent jobbmässigt, för att det ställer sin världscuptävlingar och det ställer sin vinterstudiesändningar och det ställer sin föreläsningar och så vidare. Men ja, i början där så var jag också så här, gud, vad händer? Vad är det här och hur länge kommer det hålla på? Och hur, ja men, jag blev coronarädd och sen blev jag liksom, vad ska man säga, ekonomiskt rädd. Men sen så blev jag ganska så här lugn och bara tänkte att nej, men om ett tag
This too shall pass.
Ja, och så om ett tag då kommer folk att vilja ha föreläsningar, eller de kommer vilja ha forum där man kan samlas på ett eller annat sätt, och jag kan vara moderator, konferensier, programledare, och det var ju precis det som hände. Mm. Helt plötsligt så small det till med Hemmavasan, och det small till med livesända konferenser, kickoffer, kunskaps, alltså konvent, RFCSU till exempel, och ja, men som vill nå ut med kunskap till sitt distrikt och ja, men till landet generellt. Så ja, senast nu ledde jag en guldgala i Östersund, en företagargala där man prisar företagare och företagsamhet. Och det har varit jättehäftigt att få vara med i den omställningen. Att jag har fått vara en, liksom en del utav vi ställer inte in, vi ställer om på riktigt. Och har fått gå in liksom i andra roller som jag tycker är jättespännande och jätteroliga. 9 timmar livesändning hemma Vasan i Mora. Det var jobbigare än att göra Vinterstudion, kan jag säga. För då var vi liksom varenda minut, jag och Klara Henry. Vi var liksom på och live i 9 timmar. I en så här, ett så här tält i Mora, så här uppbyggt studio då. Och solen sken in. Det var säkert, ja, men när klockan var så här 1 någon gång och solen sköt mig rakt i pannan och svetten rann längs ryggraden, då, ja, då var det svettigt. Det var varmt. Det var säkert 40 grader där inne. Men ja, så jag kastades in i programledaryrket, rollen med, ja, det var verkligen ett elddop. Men det var kul. Fantastiskt roligt.
Det har jag inte riktigt tänkt på, men just att ni, att Vinterstudion blev utkonkurrerad av Folkhälsomyndighetens presskonferenser.
Ja.
Det blev så här, istället för André Pops och Johanna Ojala så var det Tegnell.
Ja.
Som tog medietiden.
Det blev så.
Hur stämningen nu är i byn då inför säsongen?
Ja, det är ju, alltså det är många går att fundera på vilket beslut tar man. Mm. Skistar, kommer de att öppna? När öppnar de? Hur öppnar de? Och hur ska vi anpassa allting? Ja, men utifrån aktiviteter till restauranger, till ja, men allt som byn lever av. Det här är ju en, är det en jädra smäll om det inte blir.
Ja, och det är fortfarande ingen som vet det. Nu är det slutet av november och det är fortfarande, det är ju från dag till dag, liksom, vecka till vecka. Det kan ju, vad som helst kan ju fortfarande hända, känns det som.
Ja, det kan verkligen det. Och men hur gör man anpassningen på bästa sätt? Det är ju så man måste tänka hela tiden. För det är en verklighet vi lever i och det är bara att göra så gott det går. Mm. Men det är ju en by som lever av turism. Eller hela Jämtland, Härjedalen gör ju det. Mm. Till stor del. Så att det smäller ju hårt. Och det, ja, det handlar ju liksom om överlevnad.
Ja, och med, någonstans, det här kanske låter jätteklyschigt, men jag tänker också så här, hela den här mentala biten, den utmaningsdelen av det hela, det är ju lite granna väl lite som de mentala förberedelserna inför exempelvis ett långlopp. Alltså man måste vara inställd på att det här kommer ta tid och du måste liksom testa din mentala uthållighet också.
Ja, men det skulle jag säga.
Sen så är det i för sig lätt att säga, eftersom det är också direkt kopplat till levebröd och inkomst och så vidare. Så att jag menar ju verkligen inte att, så att säga, spela ner det på någonting. Men jag tror att man måste vara inställd på att det här kommer ta lång tid. Och så att säga, spåren kommer vara slaskiga och uppåkta. Mm. Vi kan inte förvänta oss att det kommer vara krispigt och välpreparerat hela resan, utan det kommer nog vara, ställ in er på att det kommer bli uppåkt.
Ja, precis. Och faktiskt det där du säger, den här tanken slog mig för 2 dagar sedan. Alltså vi är i mitten av november och hittills har det liksom inte varit en gnutta snö. Jo, det kom en dust i mitten av oktober, men för en månad sedan. Och då tänkte man, yes, nu blir det en tidig säsong. Gud, vad härligt. Man kan åka skridskor och bege sig ut liksom på fjället, på turskidor. Och sen kom sommaren nästan. Mm. Eller det var i alla fall varmare i november än vad det var. Jag minns 24 juli hemma. Jag stod med duntäckjacka på mig. Det var 7 grader och liksom blåsigt och regnigt. Vi hade 9 grader nu i november. Så jag har liksom bara accepterat att allt är så himla konstigt. Det är så konstigt att skutan inte är vit. Mm. Så att jag accepterade nästan att det blir en grön sommar. Jag får springa resten av sommaren. Jag får hitta på annat resten av sommaren, resten av vintern. Mm. Men så i natt så kom ju snön.
När du lämnar det.
Ja,
när jag får hoppas att det ligger kvar.
Ja, det hoppas jag verkligen. För den lyser upp på många sätt, lite metaforiskt.
Men är Skutan och Jämtland och Åredalen, är det hemma för dig?
Ja, alltså jag bor ju i Undersåker.
Just det. Jaja. Det är noga för särskilt Undersåkersbor att jag bor inte i Åre, jag bor i Undersåker.
Ja, men det ja.
Jag sa Åredalen.
Ja, alltså, Åredalen.
Och lite området.
Och liksom. Södra Årefjällen skulle nog jag säga.
Ah, okay,
fjället jag spanar på från mitt köksfönster, det är Välliste i Trillevallen. Och så ser jag Otfjället där bakom och sen ser man Anarisen, liksom topparna på Anariset och Hotöksfjället. Så södra Årefjällen med Edsåsdalen, Trillevallen, Ottsjö, Vålådalen. Det skulle jag säga, det är mina hemmafjäll. Mm. De tittar jag på och de springer jag på mer än gärna. Jag älskar Välliste. Det är easy access, 360 graders fjällutsikt. Och man bara knatar upp för den där 1,5-2 kilometer. Och ja, men, typ alla kan göra det. Det är liksom ingen anmarsch. Det är väldigt, väldigt lättillgängligt. Och ja, jag älskar det.
Trillevallen känt från Sällskapsresan.
Jajamän. Men det är många, alltså det här är så lustigt, det är så många som säger Trillevallen, där lärde jag mig åka skidor på 60-talet. Det dyker upp människor, en barnmorska tror jag, när vi skulle föda barn från Danmark. Hon bara, Trillevallen, ja dit åkte jag tåg.
Mitt mellan verkarna.
Ja, men typ. Nej, men många har lärt sig åka skidor i Trillevallen. Ja. Så är även Stig Helmer.
Det har väl varit lite... Det är fan någon familje... Behöver vi kanske inte grotta in oss nu. Men det är någon familj som äger det här och driver det. Väl?
Nu ja.
Ja.
Ja, det är det. Söderifrån. Nilsson tror jag de heter.
Ja. Ja, jag har faktiskt, jag varit där sommartid på en friluftspedagogkurs way back in the day.
Mm-hmm.
Med... Men det är enda gången jag har varit där. Jag har aldrig varit där på vintern. Men jag har hört att det ska kunna bli riktigt bra åkning där.
Ja,
det är... Att det ska kunna vara det när det är snö.
Mm. Vi har inte åkt där nu med kidsen. Vi håller det till i Rökullen.
Ja,
mycket.
Precis.
Men liksom att tura och topptura också.
Just
liksom
det.
Bara dra en sån här eftermiddags...
Och som du säger, lite så här easy access och inte så komplicerat.
Och längdspåren är fantastiska. De är jätteduktiga på att sköta dem.
Ja, cool.
Skötte dem långt in i maj i år. Så det var bara tacksamt.
Men du är ju inte ifrån södra Årefjällen.
Nej.
Var kommer du ifrån?
Jag föddes på Östersunds BB.
Mm.
Men min pappa tyckte att jag inte skulle växa upp i en storstad. Så vi flyttade till Ånge där han hade vuxit upp. Det är 10 mil ifrån Östersund. Så jag har ju liksom dubbelt medborgarskap, surjämte klyktattare, alltså Jämtland Medelpad. Och ja, så jag växte upp i Ånge, det är också en liten by, så 3-4 tusen var det väl då.
Ja.
Mycket idrott, mycket musik i Ånge.
Ja, okej.
Okay. Så det...
Och det var ju där du hamnade?
Ja, ja men precis.
Mycket idrott och mycket musik.
Ja, ja för idrott det var ju liksom... Jag gjorde väl inte de här signumidrotterna som Ånge har, alltså hockey. De har ju levererat x antal NHL-spelare, Samuel Paul som bland annat, och grannpöjken Elias Pettersson. Ja, han är en av stjärnorna i NHL nu. Men han bor bara ett hus i väg från oss där vi bor, eller där jag har vuxit upp. Hockey, fotboll, Lasse Lagerbäck, och sen ridsport också mycket. Men jag höll på med längdåkning och var outcast. Så det förslog. Men jag spelade basket, jag friidrottade, orienterade och dansade. Och, ja, men allt. Jag gjorde nog allt som
gick. Men det där var liksom signum från en ganska aktiv familj, känns det som.
Ja, men verkligen.
Mm.
Verkligen. Och var vi liksom inte i någon typ av organiserad idrott så vi sprang i skogen själv eller plockade blåbär och gjort dem. Så ja, ute mycket har vi varit.
Vad ville du, vad ville du bli när du var liten?
När jag var liten, då ville jag jobba i klädbutik.
Mm-hmm.
Med alla fina kläder. Mm. Och sen så vill jag bli idrottsläkare. Alltså ju mer jag kom in inom idrotten och tyckte att... jag vet inte vad jag tyckte egentligen. Men jag tyckte det var intressant i alla fall liksom med medicin, idrott. Idrottsmedicin och tänkte att jag ska bli idrottsläkare.
Alltså mer det än så att säga idrottsstjärna?
Nej, men parallellt med att jag också skulle ta VM-guld. Mm. Det tyckte jag var viktigare än OS-guld av någon anledning.
Alltså det var viktigare än?
En OS-guld.
Okej.
Okay. Mm. For some reason, jag vet inte vilken. Men idrott, alltså längdskidor, det blev ju det till slut. Jag valde det när jag valde skidgymnasium. Och, för det var väl det som gick bäst och sådär.
Hur liksom såg den här... hur blev du liksom inlotsad i lite mer... det mer seriösa tränings- och prestationslivet? Och när skedde det?
Mm. Ja, men min mor och far, de träffades i skidspåret. Men de har också så här idrottsbakgrund från badminton, tennis, inte tennis, men basket, hockey, fotboll, orientering, friidrott, you name it. Så att de har liksom...
all over the place.
Ja, så de har ju alltid varit ledare i alla olika idrotter.
Föreningsfolk, föreningsmänniskor.
Ja, ja. Mm. Mamma var tränare och pappa körde spåren.
Ja.
Och sen började farsan också vara tränare.
Mm.
Och ja, men framförallt valla skidor och sådär när det kom upp i åldrar. Och, så de har ju också levt elitidrottarlivet kan man säga på ett sätt. Gått skidlinje som det hette då i Älvsbyn. Så de har ju gjort liksom hela den resan också. Och så att, ja.
Det var liksom ingen, det krävdes ingen stor omställning för det. Det var liksom ingen sån här totalt skifte i mindset, utan det var bara, ja, så här är det.
Ja, ja men precis. Alltså, vi åkte iväg på tävlingar, på orientering och fotboll och skidor och sådär. Så att det, nej, det har vi som alltid gjort liksom. Åkt Ånge, Sundsvall. När man bor i Ånge, då är ju Sundsvall stan.
Ja.
När man bor i Åre, då är Östersund stan.
Mm,
mm. Så vi åkte till stan och var med på liksom alla tävlingar och så. Och sen följde det sig liksom naturligt att ja, men det är det här jag vill satsa på. Skidgymnasium var det jag ville söka. Och med det så... ja, men jag förstod väl liksom ganska tidigt att hur man gör, vad som krävs.
Mm.
Eller hyfsat vad som krävs i alla fall. I alla fall att gå på ett skidgymnasium.
Mm.
Inte vad som krävs för att bli världsmästare. Men liksom, i seriositet, noggrannhet. Och det har väl alltid legat för mig att oavsett om det gäller skola eller idrott så är det pannan i kaklet tills att jag vet att jag har gjort mitt bästa. För då kan jag i alla fall... eller jag har gjort så mycket som jag kan. För då kan jag vara lugn och vara nöjd med det.
Vad krävs för att bli världsmästare?
Det krävs viss del fysisk talang, men otroligt mycket mental talang eller ett mindset, en förståelse för ett levnadssätt skulle jag säga, där man dedikerar sig helt åt det här att äta, träna, sova, tvätta händerna, inte bli sjuk.
Innan det blev en grej.
Innan alla andra också fick prova på hur det är att vara elitidrottare och tvätta händerna kopiöst mycket. Jag tror kan det vara Per Elofsson som sa att liksom den riktiga talangen det är liksom det, att klara av att underkasta sig träning, att liksom göra, genomföra.
Det är nästan som en så här, det låter nästan, det är kanske bara jag som så här sitter och känner mig spirituell och tolkar in saker, men det du beskriver, det låter nästan som att alltså surrender to the cause, det är nästan som en religion liksom, att man måste så här, bli en munk snedstreck nunna då. Alltså ja. Men på att liksom så här, man måste på något sätt inse att det finns någonting inom situationstecken större.
Ja. Ja, men det kräver så otroligt mycket. Framförallt i längdskidor då, som är en uthållighetsidrott som bygger också på en viss volym, en viss mängd träning. Och det kostar mycket tid av en dag, träningen. Sen ska du äta alla mål, mat som du ska göra, och du ska vila däremellan, och du ska... Men har det här fokuset också när du går in i ett träningspass? Nu ska jag säga att jag har ju inte varit helt och hållet där, men jag har tränat de som har varit där. Och att vara medveten om också, om jag gör det här träningspasset, vad får det för konsekvenser inför morgondagen? Kan jag då köra mitt planerade pass jag hade tänkt? Ja eller nej? Måste jag justera? Mm. Måste jag vara medveten? Alltså, man bör vara medveten om...
Och lyssna på sina egna signaler och kunna tolka dem. Och alternativt kunna ha en typ tränare då, coach, som kan tyda signalerna åt den. Och då även i förlängningen även ha känna ett förtroende för den coachen att lyssna och lita på den, även om jag kanske känner nej, men vad fan, jag kan köra det här passet imorgon. Och ifall coachen säger nej, att kunna förlita på det.
Ja, men precis. Och det
så
där,
det är mycket, många faktorer.
Ja, det är det. Och det är många just nu då, i november, vi är liksom precis i uppstart av en tävlingssäsong. Början av november, mitten av november. Uppstart tävlingssäsong. Och precis i den här perioden så brukar utövarna vara ganska så här, ja, men fulltankade med träning. De brukar säga, ska jag släppa upp träningen eller ska jag inte? Alltså släppa upp betyder att man drar ner på volym och får lite mer återhämtning för att bli lite lättare i bena och liksom en skjuts i formen. En superkompensation. Och där kan många vara för ivriga. Och då är det många av elitidrottarna som nu säger, ja, men jag har min tränare och hon eller han bromsar mig. Bromsa. För att liksom inte förivra sig och köra på för hårt och bränna krutet. Det är dumt att bränna krut nu när tävlingarna drar igång snart.
Är det här en del av, eller är det kanske till och med den största tjusningen i intresset för sporten för de som jobbar, jag höll på att säga perifert, och det menar jag inte riktigt eftersom tränare och så är ju i allra högsta grad involverade väldigt nära med prestationerna, med målet, men hela det här, missförstå mig rätt, spelet omkring taktiken och liksom planeringen och upplägget, är det liksom en attraktionskraft, att det gör det extra intressant liksom.
Och detektivarbetet i att finna vad passar för dig och för dig och för dig och för dig, för det är så olika. Någon behöver träna flera dagar i rad för att inte gå i sank, alltså, ja,
alla individer med olika förutsättningar och olika muskel, vad kan man säga, tvärstrimmigt, kortstrimmigt, allt vad det heter liksom.
Ja, muskelfiber typ 1 och 2, ja, snabba och långsamma, det. Och det där har jag haft individer också, om vi nu ska grotta in oss på det. Någon individ som är så extremt alltså muskelfiber typ 1, långsamma, uthållig, god till att liksom omsätta kolhydrater och under lång tid, medan någon har muskelfiber typ 2 som är mer snabb, explosiv, kan gå sönder väldigt lätt. Hur ska vi jobba med den här individen? Är det någonting i supplement i kosten vi kanske ska lägga till för att väga upp vissa grejer? Ska det kanske in mer rörlighet och styrketräning som är anpassat för att det ska bli en balans i kroppen? Så där kommer ju liksom det här detektivarbetet in på ett sätt.
Nu eventuellt kommer jag nu ta ett stort steg in på en väldigt tunn is. Du får hindra mig, korrigera mig. Finns det risker, eller det måste ju finnas risker här att försöka väga mina ord här.
Ja, men att,
från, vad kan man säga, tränar-coach-perspektiv, att man liksom kan glömma att det är en människa bakom den här prestationen också, att man liksom hamnar i lite så bara dance my puppets. Ja, men att man liksom så bara, nu ska vi experimentera här. Nu så här pushar vi som om det nästan är ett själlöst fordon man har att göra med. Man skruvar på rattarna och man testar, man ökar det här, vi drar ner på där. Vad händer då?
Absolut är det många tränare som går sig vill i det. Alla gånger. Och det beror ju på vad det är liksom för insats i det och vad som what's at stake.
Ja, och det här handlar ju inte bara om längdskidor, utan om, fast det är kanske ett bra exempel på den typen av sporter, cykling, löpning, gissar jag, längdskidor, som är väldigt så, volym.
Ja, och, men det finns ju olika sätt att göra det på. i samarbete med utövaren. Alltså, vad tror du, vad känner du? Du lever med din kropp 24 timmar om dygnet. Det gör inte jag. Men jag kan komma med mina ögon och min kunskap och tänka på det här viset. Och så kan vi testa det här. Så jobbar i vart fall jag. En del kan ju vara inne och bestämma med och peka med hela handen att så här ska du göra och du har inget att säga till om. Den kanske inte ens vill ha någonting att säga till om.
Nej.
Så det är väldigt olika vilken individ du möter och vem tränaren är. Jag är ju av den åsikten att jag kan inte hålla den här personen i handen hela tiden. Någon gång står du på startlinjen själv. Du står i ett sprintheat själv och måste ta dina beslut, för jag kan inte ta dem åt dig. Du måste växa i dig och vara dig närmast för att ha den självbilden, känslan och förtroendet för att klara av att göra de här, fatta de här besluten. Oavsett om det är inne i brinnande sprintlopp eller om det är stor justering i typ av träning.
Ja, men det är otroligt fascinerande, och det finns ju som alltid när det är människor involverat, så finns det alltid, jag menar, det finns ju publika och offentliga exempel på hur vissa prestationsidrottare eller vad man säger liksom faller igenom och liksom brinner upp. Där det går snett helt enkelt. Men i andra fall där det inte sker, så att säga.
Och det som är intressant är det där när de faller igenom och det inte går som det ska. Det de ofta säger då, det är att jag måste hitta tillbaka till glädjen. Incitamentet och glädjen. Och om vi tar det där till barn- och ungdomsidrotten, som jag brinner väldigt mycket för, där det tidigt börjar liksom att specialiseras och det ska vara matcher och det ska vara träningar som är specialskräddarsydda hit och dit.
Och det sker utgallring på väldigt tidigt stadie.
Ja, liksom. Och är du 12 år och vill börja med ny idrott, så är du idrottspensionär, för att det finns inga nybörjargrupper för 12-åringar. Herregud, en del idrotter började jag med när jag var 12 år. Det fanns ett, liksom ett tillåtande då. Och då tappar många glädjen. Det är så många som har liksom startat den här resan alldeles för tidigt, som jag har mött på skidgymnasier, som i årskurs 2 säger, jag vill inget mer. Men de har gjort allt redan. Check, check, check i den boxen. Och vad är liksom incitamentet och vad är grunden till det? Och hur, ja, att liksom behålla den där lusten till att vilja göra detta. Glädjen till att vilja göra det här. Och elitidrottarna, de yppersta, säger ju det oftast.
Men hör du som har föräldrar som är i, ja, som sagt, dina, mina föräldrars generation typ. Har du pratat med dem om det här? För jag menar, de har ju bevisligen en väldigt gedigen bakgrund i föreningslivet och idrottslivet. Var det annorlunda då? Mot
när,
nu?
När de var när de var utövare?
Ja, exakt. Och när de växte upp, liksom, det här med...
Jag har jag faktiskt inte gjort. Det där är... Det ska jag nog göra. Tack för tipset.
Ja, men varsågod. Jag bjuder på det.
Ja, det är 20%.
Ja, men för det är så här... Cyniken i mig tänker jag att det här går hand i hand med någon slags i hur samhället förändras, och det blir så otroligt prestationsorienterat för oavsett vad du än gör. Jag sitter här med min klocka på armen som jag börjar få ett osunt förhållande till, märker jag, när jag känner så att jag måste imponera på klockan.
Ta bort den.
Jag känner fortfarande att jag har makt över den, typ. Men oavsett träning, idrotter, jobb, och inte bara det på vuxna människor utan även unga vuxna, och inte bara på unga vuxna utan barn liksom. Och att det är liksom någon slags ett ganska stort, eller det är ett jättestort problem i vårt samhälle och i vår hela livsstil som vi bör hålla koll på.
Ja, alltså jag tror ju, utan att jag levde själv på den tiden, men jag tror ju att det tilläts att till exempel vara vuxen och hålla på med någon idrott på en medioker lagom nivå. Whereas now så är det ju nästan så här att du ska vara elitmotionär i cykel, i löpning, i Ironman, i vad som helst. Och det där blir ju också på något sätt att det tippar sig över till barnen. Och att de där Det vet jag inte. Nu filosoferar jag vitt och brett här. Alltså. Men det är som att vuxenvärlden ibland inte klarar av att filtrera vad passar barn och ungdomar. Det är som att man stressar iväg till någonting. Man ser ett inslag, ett reportage, man ser något på Instagram, man ser någonstans. Så här tränar den här elitidrottaren. Vi plockar ner den här träningen på barnen. Mm. Nej, men vänta nu, de är inte färdigvuxna. De kommer inte att respondera på den där träningen ens en gång för till exempel upp till 12 års ålder ska du göra koordination och snabbhet. Öva upp din explosivitet där, att röra dig snabbt för att det är ett öppet fönster. Att liksom hålla på med 3 timmars långturer när barn inte ens responderar på en typ av uthållighetsträning. Det, kunskapen kanske finns där, men man kanske blir fartblind och tänker att vi tar den här träningen och applicerar den på barnen.
Ja, och sen så det, på något, på ett annat plan också, just att vuxna är ju förebilder för barnen. Och de gör ju vad vi, inte vad vi säger utan vad vi gör så att säga. Mm. Och samtidigt som det ju verkligen, det är absolut inget fel med en vuxen människa som verkligen triggas och går igång på och vill bli en så kallad elitmotionär.
Absolut,
och det är väl super, det, är väl,
ja,
det måste ju alla få göra.
Ja, ja.
Men det blir också
man
liksom
får göra som man vill, som Storsjö och djuret Birger säger. Läs de böckerna, men väldigt bra. Man får göra som man vill.
Men det blir också så att de unga barnen ser ju också de vuxna och kanske föräldrarna som är i sina kompressionstights och aerodynamiska hjälmar och whatnot liksom. Och då blir, då vill ju liksom, och det är ju fint också att det inspirerar till, men det måste på något sätt, man måste också kunna, ja, jag vet inte vad jag ger mig in i,
för
det,
man
måste kunna balansera liksom för att
Och det där är, nu tänker jag sväva iväg utan att du har ställt någon fråga, men det där är någonting som jag har slitit med, liksom en identitet. Jag var
alltså
lite
för egen del, eller?
Ja, jag har slitit med för egen del.
Men det är bra för att du kommer in på en punkt som jag snart ändå hade kommit in på. Så
ja,
du
ser. Nej, men det här att jag har elitidrottat, jag har tränat elitidrottare, jag pratar elitidrott i tv. Men är jag elitidrott? Åker du något lopp nu för tiden då? Hinner du träna någon själv då? Det är liksom medelåldersmännens fråga till mig. Nej, jag åker inga lopp för jag är inte intresserad av att tävla. Och jag har inte varit det på ett tag. Jag har knappt varit intresserad av att träna på ett tag. Alltså småbarns år och jobba samtidigt, ganska mycket resa hit och dit. Det har tagit ut sin rätt liksom. Mm. Men min hjärna har också varit lite felprogrammerad, som en vän till mig sa. Elitidrottarens hjärna är felprogrammerad, för jag har trott att det är endast 2 timmar träning som gills. Det är det som duger och gäller. Mm. Och gör jag inte det, då är det inte bra nog. Och det har ju bara gjort att, men hur tusan ska jag få till 2 timmars träningspass per dag när man har livet som snurrar och dagis och föres och... Ja, ingen får en syl i vädret för att det är 2 små som pratar hela tiden. Man är ju slut i huvudet som det är. Nej, men då har jag liksom samlat vilodagar på hög. Mm. Och sen begett mig ut och tränat och fått de där passen.
Hjärnan minns men kroppen har glömt.
Ja, typ. För att det där knät gör ju ont sen. Och så får man ju vila en vecka tills att det... Men varför ska jag ställa upp på de där 2 timmars passen i liksom det tänket? Det finner jag ju liksom ingen. Det finns ju ingen mening i det.
Nej.
Och hittade istället Runstreak, som så många andra har gjort. Det jag liksom har tagit ner prestation, förväntningar, prestationsångest, träningsångest till att jag rör mig. Jag rör mig varje dag.
Varje dag måste du ut och springa, sen så ifall det är 20 minuter eller ifall det är 2 timmar, det spelar ingen roll.
Nej, men precis. Och varje dag får jag säga, bra jobbat. Du bytte om och gav det ut fastän det liksom är sideways rain och snöblandat isglopp på vägen. Och just den här grejen att bilden jag tror att en del har av mig som elitidrottspersonen. Nej, det här är jag. sen är man ju god till att alltså, skapa illusioner som inte stämmer, men det är ju ens egen,
det kallas sociala medier.
Ja, men precis. Men också blir det en spegling liksom utifrån vad jag får för typ av frågor. Vad folk är intresserade av att veta. Och jag tror, eller jag är väldigt gärna med att ta ner den här tröskeln för vad så kallad träning är, till att kalla det till för rörelse, fysisk aktivitet. För jag tror att många möter en väldigt hög tröskel, inte minst barn, när det handlar om att ta sig till idrotten, alltså föreningsidrott. För då står det sport och idrott. Och sport och idrott, det är tävling, tänker de. Men det vill inte jag, för jag är inte en sån person. Men rörelse och fysisk aktivitet, ja, men rörelse, ja, men det tycker jag faktiskt är kul. Mm. Men jag vågar mig inte in i sport och idrott. Att ett långt resonemang, va? Men föreningsidrotten och idrotten kan verkligen tänka till på vad man erbjuder. Alltså man kan vidga sitt perspektiv av aktivitetsutbud för att fånga fler till att våga vara med och vilja vara med. Och därigenom få en lust till att röra sig för resten av sitt liv.
Ja.
Och då har vi folkhälsoproblematiken som ja, men kanske blir lite mindre i och med att folk vill aktiveras.
Det blir färre som rör sig, och även om det är så att säga de som gör det kanske gör det i mer extrema former och i tajtare kläder, höll jag på att säga.
Mm.
Så, men sett på det stora hela så går ju liksom rörelsen ner.
Ja, det gör ju det. Vi sitter stilla 9 timmar om dygnet, så även våra barn.
Mm.
Och mest på helgen sitter barnen still när de är hemma med sina föräldrar, för att föräldrarna inte rör på sig heller.
Men det är så här, är folkrörelsen sin egen största fiende?
Idrottsrörelsen,
folkrörelsen.
Ja.
Alltså just på så vis att det blir att de kanske går i fällan att man tänker att ja, men nu måste vi marknadsföra det här. Det måste verka häftigt och det måste verka vara prestationsorienterat för att vi ska attrahera de föräldrarna, och då kanske man i själva verket skjuter sig själv i foten och liksom kanske skrämmer bort fler än vad man attraherar.
Ja, jag tror man måste våga tänka nytt. Man måste liksom våga vara kreativ. Det finns flera föreningar liksom som har gjort det för att behålla medlemsantal till exempel. Och,
alltså gjort vad då?
Tänka nytt. Att man,
slipat av kanterna lite så att säga.
Ja, och fler aktiviteter. Alltså utbudet är något annat. Men också en häftig grej just inom längdskidor då. ÖSK, Östersunds SK. De skapade ÖSK-motion för vuxna. Men för barnen var det liksom träningsverksamhet per se. Och då var det en av ledarna där, en förälder, vars dotter sa att jag vill inte tävla mer. Men jag tycker om att åka skidor. Han bara, men varför kan vi inte bara skapa ÖSK motion ungdom? Ja, då gjorde de ju det.
Och då var bra resultat.
Ja, alltså de fick ju också nya medlemmar in i klubben som kom med på det viset. Inga mängder, men dock. Som ville vara med, kunde vara med, vågade vara med, för att där samlades de och var den här gruppen som tillsammans bestämde uppvärmning, vilken bana ska vi åka, men vi åker pannlampsåkning och, ja.
Så åker det kanske lite med att man kan åka tillsammans och prata lite och skratta lite istället för att vara liksom
precis, och jag tror att det där är liksom rätt väg att gå, eller på något sätt ha ett tillåtande klimat där man säger att den här träningen är till för alla, de som vill tävla får göra det och de som inte vill, ja, de behöver inte det, men kom och var med och träna och liksom vara en del av gänget, rör på er framförallt.
Det känns som vi har tagit alla frågor jag förberedde, har vi så här, lagt in burk, kastat om, och sen har vi nu redan strösslat nästan allting. Men på ett väldigt bra sätt dock. Ja, nej, absolut inte. Utan det blev ju bara bra, tycker jag. Om vi ska gå tillbaks till det här med din identitetsproblematik. Det låter dramatiskt. Men jag trodde att den skulle ha kommit lite, eller den kanske redan kom lite tidigare, för att du gick skidgymnasiet, sen så hände någonting, du drog på dig någon slags skada vid typ 19-20 års åldern, och sen så liksom sa du bye bye till det livet.
Ja, men precis. När jag var skadad så var det precis i skarven mellan junior och senior åldern. Och junior, då är man ju upp till 20 år och går skidgymnasium. Och sen i år blir man ju 21 och så flyttar man hemifrån, eller på att säga. Det gjorde jag redan när jag var 16. Men då flyttade jag till Östersund och gick på skiduniversitetet, eller skidhögskola heter det då, innan Mion blev universitet. Och då var det liksom lite mer fri värld. Alltså skidgymnasiet, allt serveras på silverfat i form av träningsupplägg och att nu går bussen till träning och hopp in. Till att vara mer fri. Och att vara mer fri i kombination med att jag var skadad och inte kunde göra all typ av träning som de andra barnen gjorde.
Du bara, åh, där är en pub.
Ja, kanske inte riktigt så. Men att... jag tappade liksom röda tråden i det hela. Och det innebar att jag tappade riktning, jag tappade liksom motivationen. Och då fann jag liksom inte... Jag fick dåligt samvete för att jag inte tränade. Jag visste att jag behövde träna.
Mm.
Och det var en ond spiral att vara i. Den var ingen skön att vara i. Och då kom tankarna på liksom att ja, men ska jag lägga ner det här? Nej men gud, vad ska familjen säga? Vad ska pappa säga? Han som alla mina skidor. Oj, oj, oj. Och så gick jag och våndades.
Mm.
Och så en dag så bara, nej, nu säger jag det. Pappa, vi behöver inte beställa några skidor inför den här säsongen. För jag kommer inte vilja tävla. Okej.
Okay. Det var inte mer dramatiskt än så?
Nej, jag bara, ja. Här har jag gått och liksom varit orolig. Men det var ju inga konstigheter. Men den där identiteten är ju, den föddes ju ganska tidigt egentligen, att jag var skidåkaren Johanna. Vem är jag om jag inte är skidåkaren Johanna?
Mm.
Och det är så många som är det de gör. Jag möter skidgymnasieelever som har, eller mötte dem, nu jobbar jag inte på skidgymnasiet längre, men ja, men de vann fina medaljer och priser och grejer och blev någon i den by de kommer ifrån och, eller liksom i skidvärlden, och sen känner de att de inte kan leva upp till det där, och då börjar det jobbiga. Så det
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Innan den här skadan du drog på dig, om man hade pratat med dig då och sagt vad du siktade mot, vad hade du sagt då?
Då hade jag sagt liksom att jag ville komma in i landslag och att jag ville ta det där VM-guldet. Då.
Ja.
Sa jag. Förstod
men för det var liksom ändå en genuin... Det var vad du själv ville och det du själv trodde på då.
Ja, det var det. Men så här i efterhand när jag tittar tillbaka på hur jag gjorde... Jag trodde att jag gjorde liksom... min träning. Alltså alla växer ju upp och mognar och gör bättre med åren som går, men det är så här, ja. Det höll inte riktigt. Alltså jag tränade seriöst och bra, men det blev för mycket sjukdagar som gjorde att jag aldrig kom upp i volym och mängd och så vidare. Så jag har liksom aldrig testat på att på riktigt träna mycket. Det har jag inte gjort, så att jag hade en god bit kvar där. Mm. Det det hade jag.
Men blev det liksom... Någonstans så kan jag ju också tänka mig att det var som en... Efter att du hade berättat för mamma och pappa, det måste, kan det inte ha blivit en liten lättnad också? Att liksom, ja, nu behöver jag inte ha alla de här timmarna och den här. För det är ju såklart kopplat med mycket fysiskt obehag och speciella dagar liksom. Och kunna på något sätt släppa det.
Det är absolut, det var det.
Då släppte du var inte jag gammal dåligt. Då, du var ju typ 20-21 någonting.
Ja, 21. Nej, men det var ju liksom det där dåliga samvetet över att, alltså diskrepansen mellan vad jag borde göra och vad jag faktiskt gjorde, den var ju som stor, och det var det som skapade obehag. Det försvann ju i och med att jag tog bort pressen av att jag måste prestera på tävling, vilket innebär att jag måste prestera på träning, och sa ju liksom att nej, men jag ska åka något lopp så där. Och det gjorde jag väl sådär, framåt vårkanten, fjälltopploppet, Bruksvallarna. Det gick ju svinbra såklart, fast på lite träning. Men det var då också som jag träffade juniorlandslagstränaren som jag hade då, eller året innan då, Ola Ravald, som sa att ska du lägga ner? Men du, då ska du plugga på GH till tränare. För vi behöver fler kvinnliga tränare. Och, ja. Och då, så då bytte jag identitet. Det liksom gick hand i hand. Faktiskt samtidigt så kom också musiken in i mitt liv igen och kunde byta identitet i och med den också. Musiken räddade mig från idrotten, fast ändå inte riktigt. De gick i alla fall hand i hand. Och det var på något sätt viktigt. Det var skönt att få hänga upp sig på någonting för mig som person.
Jag måste särskilt under de åren, det är ju lättare, kanske lättare när man är lite äldre kanske, men att man ska nog inte underskatta det här att ha någonting att hänga upp sig själv på. Liksom, det här är jag och det här är vad jag håller på med i förhållande till varandra. Liksom.
Nej, men, samtidigt som det är att man kan måla in sitt fack och man blir lite flexibel, så är det ändå att det är ju en känsla av sammanhang och liksom samhörighet på något sätt som skapar mening.
Men musiken hade du ändå haft sedan du var liten?
Ja, jag började spela fiol när jag gick i trean eller fyran, musikskolan i Ånge. Ja. Väldigt bra musikskola i Ånge.
Ja.
Och spelade liksom i kvartett och orkester och grejer. Så jag spelade ju ända tills jag gick i nian, gjorde jag väl. Ja, det gjorde jag nog.
Men är det någon så här musiken kontra, eller inte kontra, utan i kombination med den här alltså seriös idrottsträning, längdskidträning, är det två sidor av samma mynt, eller är det liksom tjänar den ett syfte att på något sätt fly iväg i musiken, eller är det en intervjuarens dröm att du ska ge något väldigt så här filosofiskt svar på hur man laddar batterierna med musiken för att kunna drömma med det?
Nu kommer det filosofiska svaret. Nej, men alltså jag flydde aldrig in i någon musik, alltså medans jag parallellt gjorde dem. Nej. Sen blev det ju parallellt med att jag utbildade mig till tränare och musik. Men jag flydde aldrig till någonting. De fick gå hand i hand och jag fick lära mig otroligt mycket. Och, men det där som... Många gånger är det så här, idrott eller kultur, idrott eller musik. Och jag bara, men varför? Ja. Det finns så mycket att lära. Alltså det, att stå på scen, du måste liksom hantera din nervositet som på startlinjen. Att träna, att spela bas är som att träna på att åka längdskidor. Kanske åker du en tävling och det går skitbra, kanske gör du ett gig och det går skitbra, du får skivkontrakt, du får skidkontrakt, du får och så vidare. Det är så mycket som går hand i hand. Det är liksom det här strävan efter någonting som kanske räntar av i något. Inte säkert, kanske. Och det är så mycket likheter som man kan dra så många lärdomar ifrån. Men det som var viktigt för mig är att vara i musikvärlden. Vi fick skivkontrakt med ett tyst skivbolag, så vi åkte runt i Tyskland och turnerade på jättekonstiga platser. Mötte jättemärkliga människor som jag aldrig har mött i längdskidåkningens värld eller idrottens värld. Sjukt nyttigt för mig.
Vidgade horisonterna lite.
Vidgade väldigt många horisonter. Och saker och lärdomar jag tog med mig till mitt tränarskap. För att vara idrottare själv, det är att liksom ha sin egen värld, sin egen bubbla. Jag vet hur jag funkar. Mm. Ja, men alla andra då? Just att vara tränare så måste jag se alla andra och förstå att alla andra har olika incitament och mål och alla andra har liksom olika ryggsäckar med sig in.
Ja, men för det också, alltså, bara för att man är en in i helvete bra skidåkare behöver inte betyda att du blir en lika bra tränare.
Nej, verkligen inte.
Och det här med musiken och idrotten, jag sa ju flidde. Det var faktiskt inte efterkonstruktion, låter det som. Men det var inte riktigt det jag menade. Utan jag tror att jag menade nog mer att det måste fungera som ett avkopplande komplement på så vis att när man spelar musik så måste du vara oerhört närvarande där. Mm. Så då kan du inte hålla på och tänka på ditt senaste träningspass för då kommer du inte kunna spela. Mm. På samma vis typ kanske under träning så kan du kanske inte tänka på, eller ja i och för sig. Ja, jag vet inte.
Jo men så är det ju definitivt då, och så som jag kombinerade musik och idrott när jag tränade som mest då, eller som mest, men ja. Jag kommer ihåg, jag lyssnade på The Corrs, kommer du ihåg? Irländsk är de väl, va? Syskon trio, kvartett.
Ja, men typ så tre tjejer och en kille, eller?
Ja.
Eller någonting sånt. Ja. Eller en brorsa och tre syrror. Eller
en brorsa och tre syrror, ja. De spelar ju någon sorts popmusik med fiol. Jag plockade ut liksom, jädrar vad jag nötte fram och tillbaka på den där CD-skivan och så här, plockade ut på fiolen. Alltså, då är man ju verkligen där och då. Och som du säger, att man inte tänker på varken skola eller idrott. Och jag tror ju också att musiken, eller jag vet att musiken har gett mig... Eller så kanske jag hade en taktkänsla. Nej, men alltså, när jag är tränare och möter en kund idag, när jag har liksom PT-klasser, teknik, så lyssnar jag hur de åker. Alltså, jag kan åka bredvid och så, ja, bra, nu har du symmetri.
Ja.
Och sen är du asymmetrisk. Du bara, men vänta, du har ju en obalans på något utav, men du står inte lika länge på höger ben. Jag hör ju att, men om du tänker så här, om du gör så här, om du söker efter det här, och så åker vi. Ja, men nu är du symmetrisk. Lyssna teknik.
Innan intervjun så pratade vi lite grann om så här massa gemensamma bekanta, så att en name droppar i 10 minuter. Och då pratade jag om Niklas Berg, Lagom konditionspodden.
Ja.
Och jag skrev med honom på Facebook om att jag skulle intervjua dig. Och han bara, hon är längdskidåkningens Mr. Miyagi. Och det här är ett väldigt bra exempel på att du faktiskt är.
Vad roligt,
listen.
Tack.
Listen. Det är din wax on wax off moment. Det är när du lyssnar på ifall man har fel balans i.
Mm. Ja, exakt. Nej, men det där är roligt också. När jag jobbade i Torsby på skidgymnasiet så hade vi, har fortfarande har de, liksom ett brett rullband, ett labb där man kan åka skate på ett rullband. Och på ett rullband som är liksom upphöjt en bit, det hörs väldigt tydligt när du slår i de här stavspetsarna som är lite speciella, som är lite tyngre. Och du, ja, men man hör när någon inte har balansen, när de slår i spetsarna typ innan de har satt i skidorna. Mm. Och det var också så här, du kära åkare, jag ska inte name droppa den. Det är en som är i ropet. Här finns det lite balansgrejer att jobba på, och då börjar vi kolla liksom tyngdöverföring. Jajamän, du ligger liksom mitt emellan skidorna hela tiden. Ja, men då fanns det liksom saker att jobba på. Så.
Och du står bara ögonen slutna, du tittar inte ens på det, du bara listas bara. Nej.
Nu målar du upp en lite för...
Har du en sån här Jedi, någon sån här kåpa på dig också? Sådär,
ja, men gud, det är klart jag har. Det är ju den gängse utstyrseln för Miyagi-tränare i längdskidor.
Jedi och Ojala.
Jeddan.
Vad heter det? Jedi.
Nu är det så att du så här målar upp värsta ikoniska bilden. Nu ska vi hejda oss lite, tycker jag.
Men The Grand Opening.
Mm.
Bandet.
Jajamän.
GIH förresten, när du pluggade, det var här i Stockholm då, eller?
Ja, det var det.
Och sen så varvade du det med att spela bas i The Grand Opening.
Mm, det gjorde jag.
Vad kan du berätta om det bandet och de åren? Det var Tysklands åren.
Ja, men det var ju precis där när jag bytte identitet, bytte skepnad. Så jag kommer ihåg att jag var på en av deras spelningar hemma i Ånge i Fränsta. Det var väl kanske var på Ljungarocken som Takida skapade. Ja, i alla fall.
Tänk om du hade spelat i Takida istället.
Ja, men det var ju tack vare Polle som spelade bas med oss. Mm-hmm. Som också spelade bas med Takida. Som sa, men nu har vi så mycket spelningar med Takida så att jag kör med dem bara.
Aha, okay.
Och då sa jag att jag kanske kan, för jag spelade ju fiol då innan. Men så hade jag bott i Australien ett tag och spelat bas i ett band där. Och då sa jag att jag kanske kan spela bas då. Tar du över efter Polle? Jajamän, lär dig spela bas, sa Roger, bandfyrer. Och Roger var ju liksom den där killen hemma i Ånge då, som var hockeykillen och skejtaren och lyssnade på skatepunk. Och helt plötsligt står han och spelar så här melankolisk rock som är jättefin, som tilltalar mig jättemycket. Och då gick jag fram och sa det till dem, att fan, fint. Och kort därefter så hörde de av sig och sa att du, vi behöver fiol. Du spelar ju fiol. Jag spelar på 4 år nu på skidgymnasielivet. Det är enkelt. Bli med. Och så blev jag med. Och sen blev det bas. Och sen blev det väldigt intressanta upplevelser med det bandet.
Men det var liksom inte helt tid någon gång?
Nej, utan
det var
liksom inte.
Men det var ändå någon slags ekonomi involverad, så att det var steget en över...
En backöl.
Ja, men okay.
På giggen.
Ja.
Nej, men alltså det är så olika det där. Det är de platser vi spelade på här i Sverige och Stockholm och Tyskland framförallt, så var det ju så här. Ja, men ni får boende och bankgöl eller så här, gud, nu tänkte jag säga 500 euro kanske, eller går vi break even på så får ni överskottet. Så det var ju mer utav kanske en upplevelse. Det var en... Vi körde ju alltid Travel Light Tour. Vi åkte i Volvo... Gud, vad hade vi? Volvo 945 hade vi en gång. Volvo V70, Volvo V40. Ja, men alltså vi åkte liksom... Vi hade ingen nightliner om man säger så. Utan vi packade in hela backlinen i bilen. Vi skruvade av skinnen på pukorna och grejer. Så baskaggen för att liksom stapla trummor i... Och ibland var det väldigt trångt, så att det var så här, hela bagageluckan, 2 säten bak och så en utav oss bak och 2 fram då. Så vi satt trångt, men we traveled light. Och så kommer vi till en plats, jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Och då kommer vi upp till det här typ Folkets hus motsvarande. Och tjejen i receptionen säger bara, titta på våran bil, bara, is that all you've got? Ja, det är det. Vadå? Ja, ni kan packa in här. Och då skulle vi spela Escobar. Alltså svenska bandet skulle headlina den kvällen. Och då vänder vi oss om och så ser vi liksom längre bort på parkeringen. Där står den feta nightlinen och så står Escobar på. Och vi bara, okej, fatta varför hon frågade om vi inte hade mer grejer.
Det slår mig nu. Om man döper det bandet till The Grand Opening, då är man liksom så här dömd att vara förband.
Ja. Fast vi har headlinat också.
Okej, men när tonerna klingade ut ifrån din musikkarriär, då var det fullt fokus på din nya karriär. Och jag funderade lite på, så här, var det någon slags... behövde du på något sätt sätta dig ner och strukturera upp och så att säga lägga en strategi för din kommande karriär liksom, som hur skulle du pussla ihop liksom Johanna Ojala 2.0 liksom, som tränare och så vidare, eller har allting, jag får också den känslan att det nästan har, det har hela tiden fallit sig naturligt, du träffar någon som bara, man ska inte bli tränare, och så börjar du så att det kanske inte har skett några såna stora dramatiska omvälvningar i...
Nej, jag har fått frågan så här, kan inte du föreläsa om entreprenörskap, hur att driva företag? Jag har ingen aning hur att driva företag, för jag har bara gjort för att saker och ting har fallit på plats, precis som du sa, att jag har träffat någon som jag har uppenbarligen påverkat i en eller annan riktning på ett sätt, och så har den frågat, vill du göra det här, vill du jobba här, vill du göra det? Och då har jag gjort det. Och så har jag liksom fått lösa saker och ting runt omkring, så som att starta ett företag för att kunna fakturera. Så, men just skidgymnasietränarjobbet som blev i Torsby, som jag startade 2008, det, ja, men det följde sig ganska naturligt, för det var ju det jag pluggade. Och så kom jag in där då, och sedan ville jag flytta hemåt i Jämtland, och då hörde jag av mig till Ola Ravald som sa att plugga till tränare. För han hade startat skidgymnasium i Östersund och frågade om det fanns jobb där, och så fanns det, för det var ett... Ja, de var ganska färska på marknaden då. Och så var jag där, och i den vevan så fick jag frågan också från Thomas Alsgård i Norge om att bli tränare på hans långloppsteam. Mm. Och det var också en sån där ja, men typ som med musiken. Kom och spela fiol. Men varför? Nej. Jo, det är lätt. Kör. Okej, okay, jag kör. Alsgård frågar, kan du bli tränare på team? Med hans team. Men han är liksom en av mina så här skididoler. Han kan ju allt ju. Vad ska jag tillföra? Livrädd. Och så bara, okej. Okay. Och så gjorde jag det. Mm. Och det var också samma veva som det blev. Jag fick frågan från SVT och Vinterstudion att göra Vinterstudion. Då.
Allt på en gång?
Ja, de två jobben var verkligen allt på en gång. Och de gick väldigt bra hand i hand, för att då stod jag liksom på samma glaciärer som norska landslaget och svenska landslaget och italienska och ryska. Och, ja, men man såg ju alla dem in action, så att det var ju väldigt enkelt.
Du blev liksom fältreporter by default på något sätt. Så
utan ja, att, inte där i stunden, men jag plockade ju med mig den kunskapen,
ja,
in i studion.
Mer
och,
så.
Ja, så det var ju en väldigt så här fin väg in i det jobbet. Mm. Det man gör dagligdags liksom är att visa teknik. Man sitter ner med en elev eller med en åkare och ska köra teknik på datorn i ett dataprogram som inte funkar. Precis som den där stora iPaden i Vinterstudion som inte funkar. Och live-tv och allt kan gå fel, och så gjorde det ju det liksom. Mm. Första gången vi skulle visa hur Charlotte Kalla åkte klassiskt eller vad det var. Ja, gör om, gör rätt, trycka på knappen igen, precis så där som man gör på datorn när programmet inte funkar. Och så blev det ju bra till slut. Men som jag förstod var det många som liksom, åh nej! Men det där var ju skåpmat för mig, för det gjorde jag varje dag.
Ja.
Så allt som gick knasigt kunde jag ta med ganska stor ro
ja,
i de situationerna.
Men allt det här du beskriver, har det här varit mer ett resultat av lite så att säga, det låter förmätet att säga tur, det är väl kanske mer så här timing då, än ett mål av en långsiktig planering, jag ska ta mig dit?
Ja, den där är intressant, för att jag är väldigt dålig på att sätta mål.
Mm.
Jag sätter inte att om si och så många år då ska jag ha någonting. Jag har alltid handlat på intresse, magkänsla, hjärta, men framförallt liksom intresse. Och så har jag väl någon inbyggd något inbyggt i mig att liksom alltid göra mitt bästa. Och är man intresserad så blir man ju lätt nördig, och då blir man ju engagerad. Som med Alsgård till exempel, det jobbet, det var ju så här. Jag var med på och var tränare på ett juniorlandslagsläger där han också var tränare, för att han som A-lagstränare i Svenska Skidförbundet var där och skulle göra sina timmar, höll jag på att säga, men de ska vara med där och inspirera de yngre. Han och jag hamnar på samma, vi skulle köra skate-teknik. Vi hamnade på samma växel, det finns ju växel 1, 2, 3, 4 och 5, men 2, 3 och 4 skulle vi jobba med. Och han och jag hamnade på växel 4, hans signumväxel, när han vann OS och VM i liksom drös och mängd. Och han ser mig instruera barnen, eller ja, juniorerna, och han tyckte att jag gjorde det bra, jag pratade på ett bra sätt till dem, sa han. Och efteråt, det här är så 6 år efteråt, så berättar han det här, varför han anställde mig till teamet. Det var för att du gjorde ett gott intryck på mig då, för 6 år sedan. För du gjorde si och du gjorde så, och du åkte bra själv. då förstod jag att du hade bra sans för teknik. Och så går det några år och så säger han att så tänker jag att du har utvecklats på de här åren, så det borde bli bra. Och sådana situationer, att jag har lyckats försätta mig i sådana situationer, i de settingarna med de människorna som också jag har kunnat, ja, indirekt och omedvetet påverka till att, ja, men jag har gjort någonting som har gjort att de har fastnat för det.
Ja, nej, men, och det jag tänker, det du gör och det du har definitivt har en talang för, och det krävs nog talang och ett mindset för detta, att hela tiden göra någonting som jag brukar kalla för att man skapar kontaktytor. Mm. Alltså om du bara har en eller två kontaktytor i ditt liv, så då kan du inte förvänta dig att så mycket intressant kommer fastna på dem. Men om du är duktig på att kanske säga ja, våga liksom vidga dina horisonter, spela, gå och åka på turné i Tyskland med ett band eller whatever, så kommer du skapa fler kontaktytor, och ju mer kontaktytor du har, desto större är att det ska komma en norsk åkare och liksom så här pejla in dig sådär. Så där i har du ju ett driv och en
Jag är liksom nyfiken av mig.
Exakt.
Och jag är nyfiken på folk och människor och det har ju på ett sätt tagit mig någonstans.
Som tränare då, har du inspirerats av goda exempel och förebilder eller tvärtom? Om du förstår.
Om du säger tvärtom, menar du dåliga exempel och förebilder? Ja, det är nog en god mix av det. Att så där ska jag nog inte göra och säga och vara, men så där skulle jag jättegärna vilja säga och göra och vara. Jo, men det har jag absolut. Och det är inte så att jag har någon så här... Jag läste den här boken. Det här är en gud inom tränare. Nej, utan att det... Men det har ju som vävts.
Men har du liksom skapat en egen... helt egen approach?
Är inte alla tränare i sin egen approach?
Så är det kanske. Det där vet du mer om jag vet.
Jag tänker att man bemöter och behandlar liksom människor och individer på sitt sätt. Mm. Med sin tonalitet och... kunskap och filosofi. Mm. Och jag tror inte... Ja, en del filosofier kan ju skilja sig väldigt mycket, men många... Man kan nog sätta några... Lite så här, ja, men du är så här, den som inte pekar med hela handen nu, men du är en sån som pekar med hela handen. Du vill lära och få dem att förstå och ta ansvar själv. Och du vill, den andra vill vara... det motsatta. Mm. Och så då är jag den som snarare vill lära och låta dem uppfostras på ett sätt att ja, kunna ta sina egna beslut. Och ja, nu är det så nästan så länge sedan som jag liksom var aktiv tränare, så jag nästan glömt bort vad jag gör. Nej, men det ska jag inte säga. Man har ju såklart sin egen approach i form av hur mycket vikt man lägger vid olika saker till exempel. Hur mycket person och maskin, det vi pratade om tidigare.
Just det. Och men jag, som sagt, det är ju en väldigt svår fråga för dig att svara på också, eftersom det beror ju så väldigt mycket på om det är en, som sagt, det vi har pratat om, är en elitmotionär eller en glad motionär, eller är en som seriöst satsar på en OSB-medalj. Då är det klart, då blir det ju olika så att säga.
Ja, och har du en elitidrottare som är skadad och är liksom på väg in i någon sorts, det här går inte, det är, ingenting är kul, det är skit alltihop, jag kan inte göra någonting. Och då får man ju ta en helt annan approach på ett sätt, att nu ska vi grena ut vad det är du faktiskt kan göra för att lyfta de ljuspunkter som faktiskt finns, men som du inte ser för att det är ett filter framför dig. Jag måste sudda ditt filter och låta dig se möjligheterna. Och ja, egentligen är väl det coachande generellt. Man suddar väl filter på många olika sätt, även om den är skadad eller inte skadad. Men det har varit liksom tydligt i de situationerna att man har behövt göra det.
Du ska få en annan väldigt stor fråga att bita i. Som jag vet inte riktigt vad jag vill med den. Men dina tankar och din syn på liksom så här svensk längdskidtradition och historia. Liksom. Vad svensk längdskidåknings roll i historien och kulturen och folksjälen?
Ja, det är ju, jag brukar säga att det är en folksjälsport. Det är ju, alltså, tittar vi internationellt, är ju längdskidor en marginalsport.
Absolut.
Herregud, alltså, att vi lägger så mycket tid och energi på en sport som är så liten. Alltså någonstans måste vi vara realistiska. Det är inte fotboll.
Tack och lov.
Ja, det också. Det var du som sa det. Men för oss här uppe i Skandinavien så betyder den otroligt mycket. För det är sättet vi har transporterat oss på, det är sättet vi har jagat mat på, det är sättet vi har mätt våra krafter på, och vi har liksom skapat utrustning ifrån det och tankesätt. Ja, men på olika sätt och vis. Så Norge, Sverige och Finland så är det ju liksom, ja, men allt ifrån ett nödvändigt ont för att överleva till att man har kunnat mäta sina krafter. Och sen har ju det liksom spetsats till något väldigt.
Mm.
Alltså jag har ju varit i Norge och levt den få testa den kulturen, smaka lite på den. Och den skiljer ju sig något i form av att, nu kanske jag upprör folk här, men i Sverige så tycker nyheterna om att laga snökaos. Det är farligt, ge er inte ut på vägarna. Nej, snö! Men herregud, det är ju bara snö.
Mm.
Sluta skräm upp södra delen av Sverige från snö. Kom och bo hos oss, eller var hos oss, och lär dig hantera snön och vara med snön och bli ett. Istället för att, alltså, vi kommer ju aldrig få människor som kommer vilja stå på skidor, varken breda eller smala, eller bräder, om man är rädd för snö. Norge däremot, de har, upplever jag lite grann en annan approach. Alltså, de har ju snö i deras huvudstad. Nordmarka har ju liksom 2500 km spår. De kan ju åka skidor när som, nästan. Och då får ju de ett annat förhållningssätt, upplever jag. Det är fler som transporterar sig på snö faktiskt och blir kompis med snön och tycker inte att den är så farlig, och de har hytta på, ja, något fjäll någonstans. Så där på ett sätt så lever de ju på sina skidor. Alsgård har en tröja på sig, fött med ski på beina. Född med skidor på, ja, född med skidorna på helt enkelt. Och det är lite så att man gör det här som en helgaktivitet, och det är stas. Alltså det är coolt, det är status att göra det. Medan här är man lite, håller du på med längdskidor? Men herregud, vad i alla fall. Nu har du fått en helt annan approach, eller liksom en helt annan status, en stämpel. I och med Vasaloppet och alla ska prestera på långlopp och så vidare.
Men då är det tillbaks till, ska det vara, då ska det vara sub-timmar. Då ska det liksom vara, man ska inte bara hasa sig runt, man ska leverera.
Nej, ja, men precis. Ja. Men det finns ju också i Norge, skulle jag säga. Men det som blir, det är att det är väldigt stor mängd personer som faktiskt är inom langrennsporten, längdskidsporten. Vilket gör att om vi pratar elitidrott så har ju de en så mycket större mängd folk att ta utav än vad Sverige har.
Mm.
Och där skapas ju liksom ett kollektivt tryck. Ska du vara med i yppersta elit så måste du göra det här. Och det vet 300 åkare om. Medan i Sverige kanske det är 100 åkare som vet om vad som krävs. Mm. Vi har inte lika många att ta utav, och då skapas inte kanske det kollektiva trycket.
Men hur bra, om man, för det vi pratade om tidigare, hur bra är den norska skidkulturen på att inte skrämma bort barn och ungdomar med att behålla lekfullheten? Och
ja, jag vet inte riktigt. Det har jag lite svårt att svara på, men de har ju stora barngrupper fortsatt, även om man har sett, alltså man har ju läst här, vissa artiklar på NRK och så vidare, att antalet går ner i längdskidor, men de har ju fortsatt en stor, alltså jag tror det går lite upp och ner.
Mm, mm.
Men de har ju så många förebilder att se upp till.
Jo,
och
precis.
Det är, alltså man ska inte underskatta förebilder.
Mm.
Och jag menar, det lyser ju barns ögon när de får se sina förebilder. Och de har många i Norge. Vi har det i Sverige också nu. Och det är jättehäftigt. Mm. Många stora kvinnliga förebilder.
Precis.
Och det gläder mig. Men... Ja, men det skapas, man vill göra det här, tror jag, alltså som barn i... Plus att de har förutsättningar, alltså de har snö i Oslo där det bor som mest folk. Och det gör jättemycket.
Där, jag tänker också, det är så... Jag menar så här, klimatförändringarna gör ju... Det är inte lätt för en sport som längdskidor att fortsätta att vara en del av svensk folksjäl. Liksom.
Nej, verkligen inte. Det, nej. Och det, alltså, går till yppersta elit då, FIS, internationella skiförbundet, det är ju ett av deras huvudbry i framtiden, att hur ska vi säkra snötillgången på våra världscuporter i mellan Europa och även här uppe i Skandinavien.
Det lilla jag har sett på tv, liksom, man ser, det är ju det är 1,5 meter brett konstnärspår, alltså bredvid så är det liksom vad heter, inte ens slask utan gräs och gyttja. Liksom.
Ja. Nej, men det är en sport som definitivt, ja, det är processad snö eller man-made snow, vad heter det? Konstsnö blir det ju.
Ja. Men hur känns det emotionellt i dig när du tänker så?
Gud, vilken tur att jag bor i Jämtland.
Ja.
Nej, men alltså, jag önskar ju att många skulle få liksom känna känslan hur det är att åka skidor, oavsett om det är tur eller om det är längdskidor. Men det är inte så många som får det, i och med att majoriteten av svensk befolkning bor ju på snöfattiga platser.
Ja.
Och det, ja, men rör folk på sig på ett eller annat sätt, så är jag glad.
Ja.
Men det är ju... Det är ju definitivt liksom en puck att fundera kring. Och jag vet ju att Svenska Skiförbundet jobbar väldigt hårt med just anläggning. Mm. Att hjälpa klubbar och kommuner med hur bygga snökanonanläggningar på de här platserna. Och vad ska man tänka på och så vidare. Så det dyker ju upp liksom konstigt.
Men är det,
mer,
är det även en debatt på någon slags... hur de ska förhålla sig till... de övergripande problemen med utsläpp och med påverkan på klimatet och så vidare?
Ja, nu följer inte jag debatterna på just de bitarna så intrikat, men det är ju hela tiden det här, ta bara skidorter med backar som behöver producera enormt mycket snö. Är det skäligt att göra det?
Jag måste säga, skräckexempel när man... Jag vet inte om det lär väl ha varit förra vintern när man hörde om hur de flög med helikopter, flög då ned snö för att det var så lite snö. Och då blir det liksom så här, de har som x antal helikoptermaskiner i arbete för att liksom, alltså det blir på något sätt en sån desperat åtgärd och sån okonstruktiv lösning på det. Liksom.
Ja, men också blir det också, det är så lustigt då, den finaste perioden vi har är april-maj. Och då lägger folk bort skidorna. Den rövigaste perioden, jag får säga, den jobbigaste, det är ju nu.
Ja.
När det liksom är precis så här mitt emellan barmark och snö och det är isigt. Men då ska vi producera snö. För att enligt gängse norm så ska skidsäsongen starta nu. Nej, men vi kanske måste förskjuta den då.
Mm.
Det kanske bara är så att vi får följa årstiden.
Mm.
Årstiden för snö är ju klart kortare, ibland existerar den inte alls här nere.
Mm.
Men för oss så är den ju i alla fall från december och fram till maj. Ibland januari fram till maj, det beror på.
En annan grej som vi nyss tog upp, som man säkert kan säga väldigt mycket om, men inte behöver säga så mycket om man inte vill. Men det är just nu som du ringade in, det är väldigt många duktiga och framgångsrika kvinnliga åkare i landslaget. Och inte lika många män just nu. Vad tänker du kring det? Finns det någon förklaring bakom?
Ja, och det har ju skidförbundet varit inne på själva också. Just det här med herrarna som genomgår en generationsväxling. Att man kanske, vi blev fartblinda. Jag tror att Jag ska inte föra med osanning, men jag tror att det var Rickard Grip som sa det. Att, ja, men vi blev fartblinda när vi hade Olsson och Hellner och Rickardsson och Södergren. Och att vi lyfte inte blicken och såg liksom de här yngre som komma skulle och liksom tog hand om dem på bästa sätt. Och då ser vi liksom ett tapp här och i generationsväxling. Och oavsett vem som sa det så har det liksom skett ändå. Mm. Medans Charlotte Kalla, tack för att du vann Tour de Ski 2008. För hon har banat väg för alla dessa snabba tjejer som är i landslaget idag. Och alla som kommer bakom. Det hon har gjort för svensk längdskidåkning. Jag hoppas att hon verkligen får den uppskattning i framtiden också för det hon har gjort. För kvinnliga utövare, inte bara inom längdskidor, kvinnliga utövare per se, eller generellt, expertkommentatorer, kvinna, jag, att jag får vara där, jag får accepteras och respekteras. Kvinnliga tränare, ja men de kan ju faktiskt någonting, för det finns ju i alla fall en åkare som är ganska bra som, ja, du förstår. Det ger liksom ringar på vattnet och ja, förebilder ska inte underskattas. För många av de här, jag pratade med en tjej nu som på landslaget, hon, ja, jag är tillsammans på samma läger med de här. De som jag tittade på och såg upp till, och nu kan jag sitta bredvid dem och käka middag och förstå hur de lägger upp sitt elitidrottarliv och lär mig otroligt mycket. Så att generationerna möts och inspireras.
Det är liksom generation Kalla.
Ja. Det skulle bli en bra film. Eller en bok. Eller någonting.
Vi kastar ut det.
Du får Charlotte Kalla. Generation Kalla.
Generation Kalla. Nu. En samtidsdokumentär om svensk längdskid. Ni vet vad du hörde det först.
Ja, exakt.
Jag nöjer mig med den, bara en liten procent av intäkterna.
Liten. 20 minst.
ditt friluftsliv idag då? För du åker även, du går på tur, du åker utförs.
Ja, precis. Och när jag lärde mig att gå på tur, det tog tid faktiskt. Att inte liksom spurta iväg i början och känna lite flås och svett. Nu kan jag faktiskt gå på tur. Och det tycker jag, alltså jag tar ju liksom turskidorna med sån liten, alltså åsnesskidorna med sån fälle, vad heter det? Stighud, en sån liten. Och bara gå från huset och rakt ner till, genom skogen ner till en sjö där jag kan spana på skutan. Mm. Kan jag liksom göra på lunchen hemma, på mitt hemmakontor. Och mycket med, står jag vid Rökullen då, slalom, breda skidor med kidsen, de är 3 och 5 nu. Så längdskidor, det blir kanske den minsta delen egentligen i mitt liv de här senaste åren. Det har varit mer alternativ, alltså skidåkning generellt, både på breda och halvbreda skidor. Och det
går även på topptur då också?
Ja, precis. Och, ja, men mycket på våren blir ju det. Blir ju en annan tur. Det är ju en njutbar form av, man får svettas. Jag är lite skruvad i huvudet, men också få de här utsikterna och bara komma upp på berg. Det gör någonting med en.
Har du inte halkat in i skima och spåret?
Du menar att springa upp och bara ha superlätt utrustning? Nej, jag vill ha lite tung utrustning faktiskt för att kunna få några sköna svängar utför. När det blir för stökigt och skramligt så blir det liksom inte roligt utför.
Och även då, runstreak har du redan nämnt. Vad är du på för dag nu?
Var det 95 igår?
Oj!
Det blir 96 idag. 6, 7, ja, det blir det ju. Nej, vänta nu. Jo, precis. Och det... Ja, men det är gött. Det är liksom från att tidigare så här... byta om. Jobbigt.
Hur många dagar behövde du för att det skulle liksom bli så helt naturlig del av?
Alltså jag vet inte. När jag började, jag mötte hon Ellen Westfeldt som har Sverige rekordet i runstreak. Och hakade på henne en morgon. Vi mötte henne när vi var i Mora på Hemmavasan. Så Va, men du ska ju springa imorgon, såklart. Ja, får vi följa med? Och då följde vi med. Och sen när, det var en söndag. Och sen på måndag hemma så bara, men det är bara lika bra att jag fortsätter. Och då var det så extremt fint väder. Det var så himla härligt hemma. Och man, jag kunde springa till en plats där man får världens utsikt mot Skutan. Och sen springa ner mot sjön och bada och sen springa hem. Och det var varmt och fint. Och himlen var rosa och persik och färgad. Och det var bara så här njutbart. Mm. Och då,
löparpropaganda.
Ja, men det gick av bara farten. Och på något sätt av bara farten och att det var så himla vackert, så var det aldrig liksom någon direkt tröskel. Utan jag ville bara ut. Mm. Och så jag fick en väldigt fin ingång i runstreaken. Sen har det varit kvällar när man har vaknat upp vid 21 med Petson och Findus i på sig för att man har somnat vid godnattsagan. Och det regnar småspik och man ska klä på sig och gå ut. Som kanske annars är så här, ej, fy fan. Men nu har det varit, jag ska göra det. Mm. Och jag kan jogga exakt hur långsamt jag vill. Jag behöver inte ens bli svettig om det är så. Mm. Jag kan ta och löka mig igenom dessa 20 minuter. Men jag ska göra det. Mm. Och jag vill göra det.
Men det är 20 minuter som är på den lägsta ribban.
Ja, precis.
För dig då? Liksom,
för mig, jag har valt tid.
Ja.
Jag är van liksom att räkna tid. Mm. Så jag gör det. Annars är det 1,6 kilometer, alltså en mile. Men tid är för mig mest relevant. Mm. Så jag gör en 20 om dagen. Och jag gör löpning. För att för mig passar det väldigt bra att inte ha ett val. Hade jag stått där och behövt så här, ska jag yoga, ska jag styrka, ska jag springa, ska jag rulla, ska jag cykla? Mm. Då hade det blivit för mycket val. Och då hade jag inte gjort, eller det hade våndats mer. Det hade varit mer ångest. Nu är det bara på med löpargrejerna, ut. Klart, betart. Och det är fantastiskt skönt.
Du har ju även blivit en medieprofil nu. Du vann Kristallen.
Ja.
Som första kvinnliga sport.
Ja, det heter ju årets sport-tv-profil,
just det,
tror jag.
Så var det. Mm.
Och det var ju bara pops och pops och pops och pops som hade vunnit innan. Och Vacki och var det Gide? Petit Gide? Ja. Ja, men precis. Så, ja,
så kommer först. Du in också.
Ja.
Hur känns det? Har du landat i att du är en medieprofil? Eller ser du dig själv som en medieprofil?
Det är som svårt när man lever mitt i det där.
Ja.
Jag är ju medveten om det på grund, alltså, på det sättet att jag, hur uttrycker jag mig? Vem är jag? Vad väljer jag för typ av språk, ämnen? Hur beter jag mig? Mm. Alltså det är, för att jag förstår ju att folk känner igen att det är jag.
Mm.
Men
du var kanske inte så stökig innan heller, kan jag tänka mig.
Nej, inte jättestökig.
Nej. Och du är, nu känner jag mig som en sån här public service journalist, men du är nu aktuell med en serie på SVT som heter Idrottens himmel och helvete.
Mm.
Jag ska erkänna att jag har inte sett det än.
Då ska du göra det.
Ja, jag vet.
Det finns
på
SVT Play och UR Play.
Ja, och det är, för det är typ andra avsnittet eller någonting har gått ut på tablån eller vad man ska säga.
Precis.
Vad är det? För det känns ju som någonting som vi kanske har pratat lite grann om under intervjun. Som vi har berört lite de frågorna som den tar upp.
Ja, men precis. Det är ju Utbildningsradion som är liksom huvudbeställare, kan man väl säga. Och det handlar om barn- och ungdomsidrott. Och liksom, man problematiserar kring barn- och ungdomsidrott, men också att man påvisar goda exempel inom det. Hur man kan lösa förslag på hur man skulle kunna tänka. Och det är tredje säsongen som går nu. Och det har varit mycket kring tidig specialisering och toppa för att krossa, alltså toppa lag. De temana. Och Niklas Hyland då, som är redaktör, heter kanske producent, jag kan inte skilja på de här olika namnen, hans produktionsbolag då som gör det här, han frågade mig om jag ville vara med den här tredje säsongen, för han sa vi vill ha in mer än bara hockey, fotboll och storstad och snösport och uppifrån dig, så Ja, så då tackade jag ja till att vara med och vara en av tre reporter. Och det är Elin Nordberg och Niklas Hyland och jag som är det. Så vi möter barn och ungdomar och pratar om psykisk ohälsa, depression som det var igår med freeride-åkaren Nisse Versén, Puckel och Freeride, och bland annat. Och det är om barnkonventionen, en idrottsförening som de gav upp, och så startar de av unga för unga en volleybollförening för att de kände bara att vi når inte fram till styrelsen med vad vi vill. Mm. Och vi har den här rättigheten och vi tar den. Och men det handlar också mer om psykisk ohälsa med ätstörning, anorexi. Så det är ganska tunga ämnen också som avhandlas, men också ljuspunkter i det här. Men det här är ju också liksom ett utbildningsmaterial för mycket inom RFC-SU, men för förbunden och klubbarna, föreningarna, föräldrarna, tränarna, ledarna, att kunna hämta hem material från utbildningsradion, pratstartare som det heter, för att kunna skapa en diskussion och ja, utbilda varandra. För det är ju jobbiga ämnen, men här får man en liten puff och en möjlighet till att kunna prata om dem.
Men är det här liksom, blir det här lite en starten på en ny väg som du vill segla in på? Lite mer reportage och lite mer så engagerande, lite mer djupdykande kanske?
Tycker ju det är jättespännande att få ta reda på, att få möta människan, att få ta reda på mer och förstå, och ja, men lite detektivarbete eller lägga pussel. Det är ja, men historien bakom. Sportformatet är ju liksom, vad hände, vad kände, hur gick det? Ja, men vem är människan då? När får vi tid att göra det? Ja, vi har inte tablåtid nog.
Nej.
Hopp. Ja.
Ett bra startskott och uppvärmning inför Generation Kalla-projektet som du ska göra sen.
Just det. Bra. Där. Är du med och producerar?
Har du fortfarande dålig koll på det långsiktiga tänkandet och planeringen? Kommer du liksom fortsätta förlita dig på att du kommer att nästa dörr som kommer öppnas kommer liksom, du är nyfiken på vad det kommer bli, men du vet inte riktigt, du har inte riktigt bestämt vad som finns bakom?
Ja, jag är lite så här både och nu, att jag vill möta människor som öppnar dörrar som jag inte vet vad det finns bakom och ta ställning till det där och då. Jag behöver nog också välja lite riktning. Börja göra och tänka lite. Så att jag är någonstans lite så här i ett vägskäl, men också att jag kanske får ta de båda bollarna i luften nu. Kontra tidigare liksom ha seglat och ja, fått en dörr här och kliva in i.
Annars då, den kommande mer lättöverskådliga framtiden som inte är så lättöverskådlig nu på grund av corona, men blir det vinterstudio? Vad är på gång?
Ja, men precis. Det är ju faktiskt premiär nu i helgen då, för vinterstudion. Med nationell premiär i Bruksvallarna. Och sen blir det...
Är du med då?
Ja, jag är med då. Och sedan helgen efter det är jag också med, och då är det världscuppremiär ifrån Rukka i Finland. För där har de fått grönt ljus och de har gjort alla liksom corona-anpassningar, och de har skrivit en bibel till alla nationer, landslag, hur de ska förhålla sig. Det är så mycket, va? Men de två tävlingarna blir av. Sen är det ju en tävlingshelg som inte blir av i Lillehammer på grund av ja, men norska samhället och regering och vad säger man, styret. Man får inte resa in då. Därefter så kommer ju Davos och de säger att det blir av. Men vad vet man?
Nej,
alltså, det kommer bli dans. Dans med corona och bara följa på något sätt. Det är inte så mycket man kan göra. Och det, ja.
Har du något avslutande visdomsord från Mr. Miyagi här? Eller Mrs. Miyagi? Eller vad man kan säga. Jag tänker så här, i avsaknaden av tävlingar, liksom, hur skulle du vilja bäst motivera folk att fortsätta och kanske börja med och kanske till och med utveckla sin rörelse och sitt träning och så vidare. För att det, jag förstår, jag tävlar inte alls mycket själv. Och det är någonting jag kan sakna ibland. För det är väldigt roligt de gånger man ställer sig på startlinjen med en nummerlapp. Det är ju någonting speciellt såklart.
Det är något speciellt jobbigt också.
Jo, så är det. Men liksom just att men jag förstår att för många är det otroligt viktigt för att hålla upp träningsmotivationen liksom. Så, och nu kanske inte den finns på ett tag, men hur skulle du vilja inspirera folk?
Ja, om det är någon som har liksom fått sina lopp inställda som drivs av just den tanken, så får man väl tänka jag får en längre sträcka fram till, alltså jag har ännu mer träning jag kan göra för att vara ännu bättre till det här loppet som jag ska göra. Det är ju så elitidrottarna får tänka också när de är i de här situationerna. Det kanske inte blir några fler tävlingar förrän VM i februari. Och då är så fallet, och då nu är det ett väldigt kort perspektiv. Men för någon som är skadad till exempel, så är det ju, det kan ju liksom vara ett år att ta sig tillbaka till idrotten.
Och nu är då, vi alla skadade.
Nu är alla halta och lytta på ett eller annat sätt. Och det, att sätta upp de där kanske mindre målen. Vad har jag för träningsmål? Eller processmål? Jag ska förbättra det här i styrketräningen. Det här i tekniken. Jag ska förbättra det här. Gör ditt eget lilla test. Om det kan vara upp för den där backen eller den där slingan. Så har du liksom dina fälttester. Så jobbar eliten också. Det måste de göra. Det är så de gör för att liksom genomleva 6-7 månader av försäsongsträning. Så skapa dina egna små tester. Ja, tester får vara vitt och brett kan jag säga. Men att se det som att du har en längre startsträcka till ditt... Du kommer vara ännu bättre när du väl får tävla. Men för de som... kanske inte alls är där, som kanske funderar på hur skulle det vara att åka Tjejvasan eller springa Vasa 10 kilometer. Ja, och man kanske inte liksom har hittat in i rörelse, fysisk aktivitet och träning överhuvudtaget. Så att få vardaglig rörelse, det är ju gott nog. En 20 om dagen. Det behöver inte vara löpning, det kan vara... yoga streak eller rörelse streak, att man cyklar till jobbet och man springer till jobbet, eller man åkte rullskidor till jobbet en dag helt plötsligt för att det funkade, eller man styrketränar, alltså man en 20 om dagen någon form av fysisk aktivitet. Det är för det där med att sätta en rutin, det gör någonting med en, och det gör att tröskeln blir så mycket lägre, och det blir för mig i alla fall ingen prestation. Och det är så skönt.
Där kan vi gå ut tycker jag. Har du någonting annat att tillägga?
Nej, jag vet inte.
Vi har tömt ut det på visdom för stunden.
Ja.
Lätt oss kommer visdom i alla fall. Den djupa visdomen, den sipprade ut. Men du, tack för att du tog dig tid och att vi kunde göra det här.
Ja, men tack själv.
Ha en fin dag.
Du med.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Läs mer om veckans avsnitt på huskypodcast.com. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.